Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till Insikter från utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, är komiker, föreläsare och skådespelare, och så har jag den här podden. Jag har ju gjort en liten spin-off på den här podden, en talkshow som jag kallar Malte möter. Jag hade Linus Wahlgren här i början på oktober och kvällen blev precis så där som jag hade önskat. Linus var i toppform, mina musiker var i toppform. Ja, jag var inte dålig jag heller skulle jag nog vilja påstå. 27 november så kör vi igen. Då är det Per Johansson, ni vet han från Glada Hudik. Han kommer att besöka oss, han kommer att sjunga, det kommer bli överraskningar. Gå in på ticketmaster.se och sök på Malte möter. Eller så ringer du Skalateaterns fantastiska personal på 054 19 00 80. Avsnittets gäst heter Eva Mi Tapper och är en kollega till mig. Vi har suttit i ganska många minibussar på väg till olika spelningar och jag har då fått små fragment av hennes liv och blivit supernyfiken på hela bilden. Om jag fick hela bilden är nog svårt att tänka sig på en timmes samtal, men jag fick en ganska bra bild och den bilden ska du också få nu. I avsnitt 146 av Insikter från utsikter med Eva Mi Tapper. Eva Mi Tapper har arbetat som skådespelare, dansare och regissör i hela sitt vuxna liv. Och det var i Hagfors som hon fick smak på ett liv på scen. Efter utbildning på Skara scenskola bosatte hon sig i Göteborg för att satsa på sitt yrkesval. Men livet tog en annan vändning än den hon hade drömt om. Har hon glömt sin dröm nu? Blev den rent av bättre? Varför upplevde hon sig som annorlunda i skolan? Och varför är jantelagen så stark i Hagfors? Detta och väldigt mycket mer kommer här. Men först, ränder som aldrig går ur.
Skål då. Har du redan druckit upp till kaffe?
Ja, visst. Här är jag, och då kommer jag på att jag måste ha lite bränt.
Det är så skönt det där med Hagfors. Och det, liksom, det ligger inte långt bort.
Nej, förlåt. Jag skäms för sig hela tiden.
Kära lyssnare, hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Insikter från utsikter. Podden du mår bra av. Och idag har vi en härlig utsikt, en överraskande utsikt. Jag och gästen skulle ha suttit nere i Pinchos vid ett litet fint fönster där, men det var en, ja, ska vi säga farbror?
Ja.
Det kan vi säga. Mm. Från Filipstad tror vi. Han har högljudd. Så vi fick tillgång till sjunde himlen på Hotell Savoy. Och här ser man mycket av Karlstad och mycket av innergården på vad det nu är för gata vi är på. Jag tror det är Hamngatan. Ja.
Solen satte på strålkastaren.
Ja, för här kan du få lite varmt och skönt nu. Mm. För det var lite smalt.
Mm. Mm.
Hjärtligt välkommen säger jag då till min gäst också. Eva Mi Tapper.
Tack, tack.
Så trevligt.
Ja, det var trevligt.
Du sa att du var lite, du visste inte om du var nervös eller inte, men det var någonting.
Mm. Det var fredag eftermiddag och lite den stämningen kanske också. Och så känner man att, ja. Men det är lite kul att sitta här.
För du sa att jag kan inte prata.
Nej men det har jag. Det är min... Nej, jag uttrycker mig hellre med kroppen som jag säger då.
Ja.
Det kan fara iväg lite att alla håller en prat. Nej men både och. Det är kul att prata ibland och så.
Ja, för jag har ju ändå varit ute och inte turnerat kanske. Men vi har varit ute mycket och spelat teater. Mm. Och prata kan du.
Mm. Ja. Ja, då okej. Okay. Jag får lita på dina ord.
Ja. Men upplever du att det sticker iväg? Alltså, när du sitter...
Ja, det upplever jag nog att jag säger. Jag tänker fort i huvudet. Och så, för mig är sammanhangen så klara. Men så plötsligt förstår nog inte omgivningen alltid vad jag menar när det får iväg så där. Mm. Om man börjar diskutera eller prata om något.
Ja. Men läser du av det på folk att nu hänger de inte
ja,
med längre?
Och jag lyssnar. Jag är ganska, om vi säger att man sitter på möten eller har sådana sammankomster och folk pratar. Jag lyssnar hellre. Och ibland känner jag kanske borde lägga mig lite mer och säga. Men jag kan lyssna mycket då.
Mm.
Det vore bra om du inte lyssnar för mycket idag. Utan...
Nej, det var just det jag tänkte på, att jag kanske måste vara lite annorlunda i mina uttryck.
Vi upptäckte båda två att vi ser ner mot Skalateatern. Mm. Hur mycket har du gjort där?
Ja, jag har varit med i Cabaret. Ja. En säsong eller en nyårsrevy där. Mm. Och det var jättekul. Och sen har jag, vi har ju spelat där några gånger.
Det har du och jag också.
Ja, vi har faktiskt
stämmer.
Gjort det.
Inte så länge sedan.
Nej.
Augusti.
Mm. Mm. Och några gånger till har jag väl varit där och spelat. Det är en fin scen. Den är fin, tycker jag.
Jag tänkte, vi börjar som vi brukar göra, med en faktaruta. Mm. Så vi tar fullständigt namn. Mm.
Jag heter, fullständiga namnet är Eva Marie, Eva är ju värmländska då, jag säger aldrig Eva, utan Eva Marie med bindestreck och Karina. Och jag föddes, mitt namn, Jansson heter jag när jag föddes.
Okej. Okay. Mm. Men när blev det Eva Mi?
Ja, det är ganska intressant, för att när jag föddes 1958, då var det så, alla tror jag, varannan i alla fall, döpte sina barn till flickor till Eva. Eva.
Jaha, okay.
Och sen heter jag då Eva Marie, men så i min klass fanns det ju Eva, flera Ever och flera som, nej, i alla fall en till som heter Eva Jansson, för jag ville heta Eva, för Eva Marie, det var så tungt, jag tyckte inte om det här dubbelnamnet. Och jag tror att det var någon gång i, kanske det var runt 11 år. Som de sa först Emmy. För att förkorta ihop det lite. Aha. Sen blev det Eva Mi ganska snabbt där. Och det bara blev så. Sen hängde det med som 12 år. Kanske 12-13.
Mm. Ålder tänkte jag säga. Men nu har du sagt att du är född 58. Mm. Så får folk räkna ut.
Jag är pensionärsålder nu, som vi i alla fall har varit. Nu är den ju lite höjd. Men
ja.
65 nyblivet.
Men du jobbar fullt, va?
Jag jobbar 60% som teaterpedagog på Hammarö kulturskola, men sen jobbar jag med mitt eget företag och frilansar och så.
Mm.
Skådespelare, teaterregissör och så.
För hur har du tänkt? Alltså, ska du gå i pension när du är 67 eller?
Ja, jag ska nog gå kanske från mitt teater, det här jobbet på kulturskolan kanske blir nästa år.
Ja.
Och så hoppas jag ändå att jag kan jobba vidare på något sätt med mina egna projekt. För det går inte att sluta med det. Det är ju inte liksom ett jobb på det sättet. Det har inte varit det för mig i alla fall.
Nej, jag kan nog hålla med dig. Mm. Men vad tänker du, inte ett jobb på det sättet?
Ja, det var intressant. Nej, men då är man ju bunden på något sätt av sina tid. Och jag kanske tycker att det tar... Det är fel att säga att man är tröttare nu, men det är naturligt att man blir lite äldre, som den här åldern som jag har nu, att man får fokusera, det tar lite mer tid.
Ja.
Och då kanske jag måste ändå fokusera, om jag vill lära in mig lite nya texter, det tar också mycket längre tid.
Mm-hmm.
Om man ska göra teater då, menar jag, för det är väl det jag tycker, att det är så kul att komma ut och träffa lite folk,
ja,
lite på olika ställen.
Mm.
Det gillar jag väldigt mycket.
Mm-hmm.
Så. Och då kanske jag menar med det här att man är på ett fast ställe och har fasta tider, så det kanske jag måste släppa lite då.
Mm. Det låter vettigt.
Från rök till det andra.
Ja. Civilstånd?
Jag är gift sedan 31 år och med samma gubbe som jag hade också 10 år innan vi gifte oss. Det är ganska många år tillsammans nu.
Aha.
Och det är ju en, vad ska man kalla det? Det är ju också en process,
ja,
i sig. Så. Och så då.
Ja, ni har hängt i länge.
Ja.
Ja, familj?
Ja, vi har 2 barn. En pojke och en flicka. Elvira och Leo, 37 år är Elvira och Leo är 31 år.
Mm. Bor de här i Karlstad eller vad?
Leo bor i Karlstad och Elvira bor i Degerfors.
Mm. Varför fick jag för mig att du var från Karlskoga? Det är du inte.
Nej. Men när jag har ett påbrå på mamma säger jag kommer från Åtorp.
Ja, du ser.
Ja, så där finns i släkta och morfar kom därifrån. Så, och sen är det ju Hagfors då.
Ja. Hobby?
Ja du, det är ju dans och teater.
Mm.
Det är det.
Jag funderar ganska mycket på den här frågan. När man har kulturmänniskor framför sig, så man kan nästan inte säga hobby.
Nej, det...
För de flesta har ju inte tid, eftersom man håller på med sin hobby.
Precis, det är det man gör. Och det... Jag tänkte på det också innan jag ska prata med dig. Jag försökte tänka på alla vis. Men jag måste väl ha någon hobby. Men det på något sätt, och då är ju dansen kan jag säga min hobby. För jag tränar några gånger i veckan dans. På hobbynivå kan man säga. Men det är ju för också att hålla mig igång för jobbet. Men det är ju det jag gör. Och det längtar jag efter hela tiden. Dansa.
Mm.
Sen tycker jag om musik jättemycket. Och jag spelar ju sitra. Det försöker jag underhålla mitt sitta spelande. Men jag tycker om musik också. Det är viktigt. Mm. Och naturen. Att det är så där som man säger. Det tycker jag också är viktigt. Det är därför jag bor i Värmland tror jag. För att jag gillar naturen. Och kanske om man i den här teater och dansen. Då skulle man kunna. Jag har bott både i Göteborg och Stockholm. Och gick på Balettakademin. I bägge orter. Bägge städerna. Och det var ju där man skulle ha framtiden. Men jag ville inte det. Jag ville vara nära naturen.
Mm.
Och det gick ju ändå att hålla på här.
Mm. Mm. Vi stänger faktarutan.
Mm, ja, just det.
Nej, ja, du behöver inte ta någon ansvar för någonting.
Bra.
Ja. Jag tänkte vi tar det från början.
Mm.
Du och jag känner ju varann en del, men det är en ganska ny bekantskap.
Mm.
Jag vet inte hur... 4, 5, 6 år sådär har vi lärt känna varann. Mm. Och vi har suttit mycket i... minibuss på väg ut till olika spelningar.
Mm.
Och jag har alltid känt att jag är så nyfiken på dig. För jag har bara fått liksom små fragment sådär. Så nu tänkte jag skulle få hela bilden. Hela Eva-Mi. Och speciellt då när du och jag satt en bil till Sunne för inte så länge sedan.
Mm.
När du sa att du har en föreställning i dig som förmodligen inte du kommer att göra som heter... Glöm din dröm.
Mm.
Så du tänkte, då kan det här poddavsnittet åtminstone heta det.
Ja.
Men innan vi kommer dit, varför du uttryckte det så. Alltså teater och dans verkar ju ha varit någonting som har varit i ditt DNA på något vis. Men hur började det?
Jo, det är klart, jag har tänkt lite på det själv, hur det började. Men det är intressant på det viset att jag växte upp mellan Ekshärad och Hagfors på en stor Värmlandsgård. Där de varje midsommar, där pappa då, han var ju möbelhandlare och hade möbelaffären i Hagfors. Som min farfars far bildade 1873. Rum för resande och snickerier heter det då, Edebäck. Sen flyttades det in till Hagfors för 1873 så blev Hagfors stad. Eller inte stad, men det började då att järnverket... bildades där. Så det växte upp ganska fort. Men nåväl. Och då hade väl det Värmlandsgården där som pappa därft. Det var väl från farfar eller farfars far. Och varje midsommarafton var en stor mässa där. Klarälvsmässan, Bergamässan. Och det var tivolit jättestort. Parisjul och virvelvinden och lotterier. Och så var det flera rader med marknadsstånd och... Och nere vid älven, för det här låg vid Klarälven, hade de byggt en stor scen. Och där uppträdde alla dåtidens kända svenska artister. Och så var det väl 19... Och det var ingen kulturell, ingen mamma eller pappa och mina släktingar. Det var ingen som hade kultur i bakgrunden på det sättet. Kanske bra historieberättare, men det fanns inte...
Inte så att de stod på scen?
Nej. Det var... taskspeler i det. Men i alla fall, det kom...
Alltså var det värdering i det? Alltså?
Ja, det fanns värdering i det.
Ja.
Och kom inte att tro att du är någon, det var konstigt. Men de där stora kända kunde ju komma dit och uppträda. Och då var det 1963. Jag skulle fylla 5, jag var väl bara 4 fortfarande. Men då skulle Kristina Skolin komma dit. Hon var jättekänd och sjöng också. Och hade gjort film med Jarl Kull och sådär. Och det var fullt med folk i backen där. Över 2000 tror jag. Och så kom hon inte, hon var försenad. Och då hade jag börjat, tror jag, dansa ballett. Och så säger farmor, nej men Kristina Skolin är försenad. Och du har ju så fin klänning på dig och rosetter i håret. Gå upp på scenen och så säger du att du är försenad. Och så sjunger du och dansar lite. Och de fick mig att gå upp på scenen där. Men... Och så dansade jag lite och sjöng. Tina och Marina, en vacker dag så kommer den. Tina och Marina, den stora kärleken. Var väldigt berömd på den tiden. Och så dansade jag lite som sagt och hade en improvisationsdialog med min låtsasfigur Pimpelina. För jag hade inga lekkamrater där, det var verkligen långt ute på landet. Och det blev ju stormande applåder av den här massa publiken. Och ibland har jag undrat om det där kanske var någonting när man är så liten. För efter det så blev jag...
Minns du det själv?
Jag har bilder på det och jag har något minne av det där med farmor när hon liksom lurar upp mig där på scen och att jag står ute. Jo, men jag minns det. Och jag fick den där hjärtat. Och så minns jag att jag trippade av från scenen. Men, och jag har bilder också från det så att jag har ju sett det. Men för efter det så blev jag bara intresserad av att jag ville liksom... Jag spelar roller eller vad som helst. Jag hade jättemycket från tidig ålder att jag skulle gå in i olika roller och spela roller och så. Och så var jag lite mer känslig. Jag minns också med dans att jag lyfte armen. Jag kände att det kändes så skönt som att sväva så där och lite knepigt så. Men... Och sen minns jag också, för jag tänkte på det här, hur det kommer sig. Att jag minns också i Torsby, för min mamma och pappa skilde sig vid 66. På den tiden, och så flyttade jag med mamma till Torsby. Och hon fick jobb som servitris på Björnhidet. Hon var så stolt för det. För hon, först hade hon ju varit hemmafru. Men då,
för det var inte så det vanligt. Var
nej.
Nästan inte att man, så gör man inte. Eller?
Och skilja sig var i Torsby. Ingen i hela världen var skild där. Va? Så det var, jag blev verkligen lite utanför. Kände jag mig redan ur den aspekten från början. Så. Och då minns jag att vi var och tittade på någon teater. Det var Staffan Westerberg som kom till musiksalen där. Det var så tråkiga, såna här gamla björk, väldigt tom och tråkig lokal och ingen mörkläggning. Och så stod han med någon liten låda längst fram med några små figurer och med sin röst. Och jag var kanske 7 år. Det där vet jag var så, gjorde så mycket att jag kände att det fanns något i det här lite... Ja, utanför boxen eller vad man säger. Och sen vet jag att när han kom på tv och så, det kanske det där Lillstrump och det här kanske skrämde ihjäl alla barn och folk. Men det var något i det här levande mötet och det här att det fanns någonting sagolikt och fantasirikt. Så det betydde väldigt mycket.
Mm, men upplevde du dig annorlunda?
Ja, jag var utanför redan då.
Vad gammal var du när du kände att du inte var med i...
Ja, det var, jag har minnen av det redan då när jag var i ettan då, när jag började klass 1. Och då hade jag en fröken som var, hon var missionsvän. Jättefin tyckte jag. Jag såg verkligen upp till min fröken. Och jag minns hon hade sån här guldarmband och när hon skrev så lät det så här. Så jag hade fått armband i present. Så jag satt och slog mig där med bordet för jag ville vara lik med fröken. Och, tyst, Eva Marie som hon sa då. Eva Marie, jag är tyst. Och jag köpte krite för hon sa att på skolavslutningen så skulle vi få måla på tavlan. Men det är slut på de färgade kriterna. Och jag är hemma och bad mamma köpa kriter. Och så kommer med de där kriterna och hon... Nej, vi kan inte ta emot kriter, det går inte. Och det gjorde mig så ont. Och jag kände att ingen förstod mig. Och ingen såg mig, tyckte jag. Så jag vet inte, jag blev ganska mycket så då redan då. Och sen hände då det här som var kanske också lite så att min mamma blev väldigt sjuk när jag skulle börja 4:an. Eller om jag gick i 4:an. Hon kollapsade och bara bröt svimma av. Eller ja... Och då innan dess hade hon gått och vinglat runt så här och jag trodde hon var full. Och när, efter kollapsen, hon låg i Göteborg och vi visste inte om hon skulle dö eller det var jättehemskt. Jag var 10 år då. Och så vaknade hon upp och kom hem och då var hon helt förlamad. Och hade tydligen en aggressiv form av MS. Det tog, ja. Och, det var, och då när man är i 10-årsåldern, en ganska känslig ålder har jag förstått efteråt också. Mm. För det blev, så då fick vi flytta till våran pappa väldigt snabbt till Hagfors. Men mamma hann att få så det blev en halvsyster till mig innan hon blev sjuk. Och så, men som sagt så flyttade vi tillbaka till pappa då när jag skulle börja 5:an var det.
Men då var ni 3 systrar som flyttade till pappa?
Nej, min andra mammas... Karin, min halvsyster, hon fick bo kvar hos mamma. Och hon hade liksom barnvakt och hjälp. Sen kom hon på fosterhem faktiskt. Mm. Så det var lite tragiskt där också. Att ja, tragiskt, men det var lite jobbigt med det. Eftersom mamma inte kunde ta hand om henne ändå. På heltid liksom så.
Men då ni var alltså 2 systrar som flyttade till Hagfors?
Vi var 2, min helsyster. Mm. Mm. Och då kommer den till Hagfors och så säger det här. Och det lärde jag mig direkt. Man där heter... Hammern, inte Hammern. Och Lennart, inte Lennart. Och det var så här. Jag menar, det är inte många mil. Det är otroligt. Och det, men jag lärde mig snabbt. Ja, Gud så haschat. Jira var nervös. Och, så, och jag tyckte det var så hårt. Jag tänkte, är det präglad av järnverket? Eller vad är det? För det var sån annorlunda dialekt.
Men har man inte den känslan över Hagfors nu också? Det är lite hårda puckar där.
Jo, det är ju det. Och en kan inte uttrycka sig. Och en fick ju aldrig säga, jag älskar det. Det lät ju görkonstigt. Alltså, jo, men det kanske, det är nog så.
Jag kan ju ha min bild av det också. Ja. Det kan ha mjukat till sig.
Ja, vi lever ju mer, det var ju mer, man var ju, det känd, jag minns ju när jag växte upp, där man kände sig så bortanför allting. Det är ju inte så, det har jag märkt nu när man är där, att de är ju, genom media och vad heter det, internet, man är ju öppen med hela världen på något sätt.
Jo.
Men det var man inte då. Och då, det var teatern var min räddning, det då, då hände det. Då, jag ägde varenda vad heter det, rolig timme där på skolan. Och som jag ägde, det var bara jag. Det var nog ganska trötta på mig.
Men det blev som en ventil för dig där.
Ja, det var en ventil.
Ja. Mm. Men körde du själv, menar du? Eller?
Nej. Ja, nej, men jag var ganska bossig och så. Jag körde, jag fick ju med några kompisar. Men i mellanstadiet var det nog mest jag själv. Och jag körde på. Men så kom vi till sjuan och då fick man ju ha fritt valt arbete, som det hette. Och då hade vi fria dramgruppen, bildade jag. Jag var ju chefen, men min kusin var med. Hon var ju min bästa kompis ändå, som tur var där fanns det. Och så var det några andra tjejer. Och vi spelade Hans Nåds testament. Och så var det någon som hade recenserat någon Hagfors-tidning där. Eva-Marie Jansson spelade 65 år äldre med bravur. Jag var seriös. Och sen var jag, gjorde jag en egen pjäs också. För det kom ju, vi var ju i en sån här tid också. Det kom ju mycket fria grupper, som det hette, 70-talet. Lite politiskt medveten. Och det kom lite sånt där. Och knark och grejer. Och då skrev jag också en pjäs som heter Peter. Och så hade jag den här, vad heter den? Simon and Garfunkel's The Boxer. I am just a poor boy and my story. Och så... Och sen, då kom vi till nästa steg som jag ändå måste berätta om. Då fick jag ju för mig att jag ska ju bli skådespelare. Det var ju bestämt då, tyckte jag. Och så hade jag börjat dansa igen för Gunta Lide då. Klassisk ballett och jazzballett på måndagar på Fasaden. Så det hade jag tagit upp igen, dansen. Men så tänkte jag, jag måste få prya. För vi hade ju praktisk yrkesorientering i nian, skulle jag ha. På Statens scenskola i Stockholm. Man ger alltså...
Ja, vad säger man i Hagfors?
Man börjar syokonsulenten. Man ger det. Är ju så där tokig. Vad är det för tokig idé? Skådespeler kan ju inte bli. Nu pågår ett arbete och... Det är alltså precis så.
Så fantastiskt att en syokonsulent säger... Man ger dig. Ja.
Och jag minns det så här. Och jag var så envis...
Ja, det var ju tur det då.
Ja, jag var helt...
CEO-konsulenten satte stopp för det.
Nej, jag var lite då. Jag kan ju säga att jag var ganska målmedveten i den åldern. Jag skäms lite när jag tänker tillbaka.
Varför det?
Nej, men jag vet inte. För att kom inte och gör det märkvärdigt. Eller vad säger du? Och jantelagen fanns ju. Den var ju hårt. Men jag var lite så där obstinat. Och, ja, men jag tänkte jag ska dit. Och jag hade ju aldrig varit i Stockholm heller överhuvudtaget. Knappt utanför Vågbacken i Hagfors. Men jag fick en till att ordna en plats. Men du får ordna, jag kan, du så har du något ställe att bo på då? Så. För det kan inte jag ordna med, det har jag inga penningar till. Jag får ordna själv. Ja visst, jag var jättesäker. Men hur skulle jag få? Men då, nu börjar det här, som av en händelse. Då bodde mina släktingar Harry och Arja på Råsundavägen. Alldeles bredvid Filmstaden där Statens scenskola låg på den tiden. Och då var det så här, jo. Och där fick jag bo. Och det var ju 2 veckor jag skulle vara där. Och det, jag måste säga att det var ju något otroligt. För det var ju som att komma in i en sån här... En drömfabrik eller en sån här... Och en magikerskola à la Hogwarts. Liksom där en sanna jag skulle trollas fram och man skulle bli... Ja, det var så häftigt. Och så... Ja, jag tyckte att jag lärde mig... Det var 2 veckor, men jag fick ju vara med på allt. Så jag var med på scenframställning med Hans Wigren och han var ju, hade ju några år innan där kanske gjort Villevall och Viktor. Han var ju ganska känd. Och så fick jag jag såg Ulla Sjöblom i action och Gunnel Lindblom. Jag fick vara med och sitta och titta när hon regisserade. Det var att det bara gick in såna här saker som jag minns än, som sitter än här liksom. Och så var jag med Siv Ruud, det glömmer jag aldrig, på hennes lektion. Hon hade textinterpretation och hur man läste dikt. Och, det var, och efter klassen så kramade hon mig så här och gav mig en sån här varm kram och tittade så här på mig. Så att hon såg att jag hade en sån där längtan. Det var så häftig känsla.
Mm.
Och så dansade jag för Graham Tate, en jazzdans. Och det var ju ganska, jag hade ju tränat själv så det var jättekul. Och så häftigt också, för då stod vi vid ett piano och så spelar Erna Tauro, sitter vid tangenten och så sjöng vi Skynda dig älskade, skynda att älska. Och det var så häftigt. Och jag var alltså 14
år, jag vill mena
ifrån det. Hagfors.
Ja.
Liksom. Och jag var på så här, och så minns jag också, var en av, för det var ju många, Fria Proteatern var också där, så Thomas Bolme gick jag och pratade med ganska mycket, för de var liksom en grupp som fick gå och ha undervisning. Och så var det en annan där i Fria Bro-gruppen som frågade mig, vilken skola kommer du från då? Ja, jag är från Hagfors. Ja, var ligger den då? Jag är i Värmland. Oj, är du så intresserad? Jag var liksom så chockade.
Ja. Var tror du det drivet kommer ifrån då?
Jag vet inte. Det är som den längtan, det var det här, och jag är ju så blyg. Det var som att
gå in. Är du det?
Ja. Ja. Ja, det är jag. Alltså det är ju det, jag har väl förstått det, jag har lärt mig nu, självkänsla heter det ju.
Ja.
Noll liksom. Jag har verkligen brottats med mig själv. Jag har inte tyckt om mig själv. Jag har inte min kropp och allt har varit... Jag har inte tyckt om mig själv så. Som man ska göra. Man ska våga ta för sig på det sättet.
Men självförtroende hade du ändå då?
Jag såg mig nog mer som lite galen. Att jag vågar göra saker som drev mig. Ja, precis. Det var något som drev mig.
Hur är det med självkänslan nu?
Ja, den är ju jobbig än, det är ju det.
Mm.
Det har jag undrat mycket, om man liksom någonsin kan få och träna upp det. Man får väl säga saker kanske till, jag vet inte. Den är där och ställer till, eller jag kallar det jantelagen ibland. Men det är ju också det med att vara kvinna eller tjej eller flicka. Man, du säger man.
Mm.
En, som vi säger i värmländskan. Har ju mycket att leva upp till. Och jag är ju från en sån lite äldre igen. Jag menar, när MeToo kom. Då fattar man ju. Ja, precis. Är det mer som känner sig? Och de här vackra kvinnorna och kända skådespelarna. Det är det som har satt käppar i mitt hjul. Eller för att våga.
Att.
Också. Det tror jag.
Ja, vad menar du med vilka är käpparna?
Nej, men jag menar att man ska ta... Våga, jag menar, jo men jag till exempel, jag är ju dans och teater. Och jag har ju tyckt om dansbygd, så jag sökte ju in till Balettakademin i Stockholm. Men jag, när jag stod och skulle göra det, jag tänkte ju bara på hela tiden att jag är ful, min kropp är fel, jag är för fel, jag är för stor, jag har för långa ben, det är liksom. Och så kom jag inte in, och så fick jag prata sen med dem. Fick man ju gå in igen och in och prata med de här, hon den där duktiga läraren där och så. Så sa jag att, direkt jag kom in, så ja, jag förstår att min kropp, det är in, jag duger inte, jag är inte rätt, det är inte bra. Nej, men det är absolut inget fel på den, men du var så ofokuserad.
Mm. För du stod och tänkte på helt jag andra saker.
Ja, och liksom att, jag tänkte
men var
att
det inte... när du skulle söka till Balettakademin där?
Det var jag sökt, och då kom jag in på preparand. Så jag kom inte in på linjen treåriga, utan jag kom in på preparand.
Mm.
Och det här var alltså efter Skara skolscen. För jag sökte in på Skara skolscen efter gymnasiet. Jag gick humanistisk, halvklassisk variant. För jag tänkte också kanske bli präst.
Mm.
Och lärare. Det är de sakerna. Det är precis där att förmedla någonting. Och nu har jag kommit fram till också vad det är som har hänt med mitt liv. På grund av min dåliga självkänsla. Så har det varit de här mötena. Alla fina människor jag har mött som har hjälpt mig på väg. Det var jätteviktigt det här att Statens scenskola, den. För jag menar, som Siv Ruud, det kan låta så här, men hennes blick, alltså det här när man ser att någon ser ens längtan som inte är mätbar, som är någonting, en helighet tycker jag.
Mm.
Det ligger nära Jag har alltid varit en sökare också. Jag ligger nära det här med gudomligheten och helheten och andligheten. Och det här rummet i de här levande mötena. Det är där jag vill vara. Det är där jag vill mötas och förmedla någonting. Och jag kanske vill förmedla min historia. För det var det jag lärde mig efter när jag kom hem från... För det brukar jag skämta om när jag kom hem från scenskolan. Att folk undrar, vad har det hänt med den här Jansson-jänta? Går det kring med något slags... hemlighetsfullt Mona Lisa-leende. Har hon blivit knäpp eller går hon på droger eller har ju varit i Stockholm? Lite den.
Mm.
Och det var liksom då jag insåg att jag visste vad jag ville. Nu var jag på väg. Jag vill berätta. Jag vill sjunga, dansa och berätta det här inom mig. Då möter jag en som heter Jerk Rysch, en jättefin människa som är från Hagfors, eller var från Hagfors, som gick på scenskolan i Göteborg. Och han stoppade upp mig, säger, var väl ute någon kväll och gick i Hagfors. Och han sa, nu ska du komma hem till mig så ska vi repetera. Och jag repeterade med Dea och Rötter och Arnold Wesker och någon PS till. Och vi skulle, nu ska du gå in. Och han var stenhård. Och jag kom ju in direkt. Det var ju jag gjorde ju jättebra prov. Och det var ju tack vare han.
Mm.
Det var för att ta sig in på Skara.
Ja, okay.
Och det var där jag kom in lätt som en plätt. Och där kom jag. Och jag var så, det var en sån underbar känsla. Då var nog, om nu självkänslan kan vara på topp någon gång. Så tror jag var det här. För sen det året. Då rasade, kan jag säga. För då kom ju dialekten. Då kom ju ens kultur. Eller inte kultur. Eller vad säger man? Hagförskulturen.
Ja.
Och självkänsla att jag inte kan någonting. För där gick ju ganska... kulturella människor, ska jag säga, mina klasskamrater. Jarl Kulles dotter gick där, Maria Kulle.
Mm.
Birgitta Englin som sen blev vd för Riksteatern. Ja, alla. Och Magnus Bergqvist från Stockholm som var riktigt kulturellt. Hade vi första uppspelet, då gjorde vi grekiska dramer och då skulle jag vara Klytta i mästra, tror jag var. Och så ligger jag där på slutet och skriker... Ved denna borg på vänner tommen fylla mördare. Och så skrattar publiken nästan ihjäl sig. Och jag tänkte, vad var det där? Det var jättedramatiskt. Då var det min dialekt och sådär.
Mm.
Och jag blev så osäker det där året. Så jag visste inte vad jag ville då. Och om jag skulle dansa. Det var då efter det året. Det var då jag sökte in på Balettakademin. För jag tänkte, jag kanske ska satsa på dansen istället.
Det tog så pass hårt ändå, just...
Ja, jag blev osäker det året. Jag tappade tron på allting. Och skådespelare kan jag inte bli. Och jag är ful och dum. Så kommer det också, såklart.
Mm.
Ja, både det med jantelagen.
Ja, för det har du tränat på hela livet. Att säga till dig själv att du är ful och dum.
Mm, det är det. Ja, verkligen. Och samtidigt kan man nästan se sig själv. Och försöka prata med sig själv. Men den är så djupt grundad, den där. Och sen är jag väldigt estetisk själv. Jag är hård och kritisk. Så att jag är väldigt kritiker liksom.
Mm.
Att det ska vara bra. Det ska vara liksom på topp och duktig. Man ska inte komma där och göra halvdant och så. Då är det ju lätt att döda sig med en gång. Man måste ju våga. Och då kommer ju till det därför jag heter Tapp. Nu kan jag ju säga.
Ja. För att
det krävs mod.
Ja, du tog det namnet.
Ja, när vi skulle gifta oss så tog vi det namnet. Dietmars mamma som ogift hette Tapper från Östergötland. Det kommer därifrån ett svenskt, eller vad heter det, här, soldatnamn. Och han heter ju Andersson och jag heter Jansson. Så Eva mitt Tapper Jansson. Nej, men det är också ett bra namn. Det gäller att ha mod att vara den man är och inte tappa modet för att man är den man är. Det är ju det lite grann.
Men det här har du kämpat med, märker jag. Mycket.
Ja, det är ju egentligen hela tiden.
Ja, och hur kämpar du då? Vad gör du?
Ja, men det är ju, jag menar, jag har ju gjort jättemånga scener eller föreställningar. Ja, men det är ju som att när man går in där, då glömmer man ju bort sig. Då är man ju ändå i en roll, om jag har övat in. Och då tappar jag ju bort mitt utseende, jag tappar ju bort allting. Jag är ju i rollen, jag är i mötet med publiken, jag får respons. Då glömmer man ju bort det.
Mm.
Och då växer ju självförtroendet såklart, ju mer man kan och möter sig. Vad min nisch är, vad jag kan. Och jag gillar ju muntligt berättande, jag vet att jag kan fånga publiken. Och jag gillar att ha kul, jag gillar ju när vi spelar ihop att man har att man får spela tillsammans är också väldigt kul.
Att det blir en nerv.
Ja, och då, är man ju lite tryggare, för då kan man hjälpa varann. Jag är ju ofta, men det, mitt självförtroende har ju växt på grund av att jag har varit galen och gett mig kast. Jag har ju stått väldigt mycket själv.
Mm.
Spelat många föreställningar själv. Det är bara ensam på scen. Kanske med musik eller musiker, för jag tycker ju det, om det.
Ja, och då hamnar vi på det här som hände då för några veckor sedan. När vi åker till Sunne och du säger att du ska göra en föreställning som du kanske aldrig hinner göra. Mm. Men att den heter Glöm din dröm.
Glöm din dröm, ja.
Ja, för vad var drömmen då?
Jo, men drömmen var ju, jag menar, så när man gick på scenskolan eller var där och prya och sådär. Det var ju det jag skulle bli, skådespelare. Kanske gå på Dramaten eller stå på en stor scen. Och...
Men du blev ju skådespelare.
Jo, men det var ju, ja precis. Och därför är min... Därför är ju titeln nu Glöm din dröm nått.
Mm, du har gjort om.
ja, jag har tänkt mycket på detta nu. Nej, men det blir ju så, för att jag är ju det, precis. Och jag har gjort, och då kom jag på...
Ja, för tittar man, ursäkta jag avbryter dig, men tittar man på din meritlista som jag hittade någonstans.
Ja.
Så du har gjort enormt mycket.
Ja.
Över hela Sverige och spelat med massa olika skådespelare.
Mm.
Och, När jag läste den så tänkte jag, du har ju gjort din dröm. Så då tänkte jag, vad drömmen igen? Är att du skulle vilja vara på andra scener än du har varit, eller?
Mm. Nej, det är ju inte det. Det kanske har att göra med det där att Glöm din dröm också står för det här jantelagen som... För jag är ju faktiskt tillsammans med Carina Ekman, så vi jobbar mycket ihop vid Teater Dos, som jag också är med i då, medlemmar. Att vi jobbar med ett projekt som heter Brukstösare. Det är ju att vi kommer från Bruksort, hon från Mungfors och jag från Hagfors. Och är uppväxta med jantelagen. Och bägge två är vi kvinnor och bägge två har vi hållit på hela livet med teater och valt det. Och då har vi och då är det... Liksom att vi itutade också på något vis med Glöm din dröm. Att det finns där.
Ja, ja.
Och så har man ändå gått emot det hela tiden. Och det är ju som du säger, jag tittar också när jag tänker tillbaka vad mycket jag gjort. Och alla de här mötena som också har gett att plötsligt, när jag jobbar med Solveig Ternström. Plötsligt träffas vi där på Mårbacka när vi ska spela en pjäs, Bördan av Göran Tunström. Och tillsammans med Västanå teater som det var då, så möts vi och så börjar vi samarbeta jättemycket och det leds in på nya banor. Och sen jobbar jag med Olof Buckar, där jag träffade honom på någon resa där man skulle jobba med Odysseus irrfärd, det var temat, och där man skulle både dansa helig dans och måla lite terapeutisk symbolterapi som man använder. Då möttes vi där och började prata och han hade jobbat mycket i kyrkan, bla bla bla. Och så fick vi göra en massa jobb ihop. Och...
Mm, för när vi satt i bilen så fattade jag på dig, men jag kanske fattade fel, att du inte hade fått gjort det du hade hoppats på.
Jaha, tänkte så. Ja, jo men... Jo, där har du rätt. Det är det jag menar, glöm min dröm. Det är det att, ja, du har helt rätt. Jag har att få verkligen, som jag pratade om kanske också, att det skulle vara kul att få intervjua de här... riktigt namnkunniga skådespelarna som har jobbat med mycket. Jag menar Lena Endre, Jonas Karlsson, det finns många av de här som jag beundrar och tycker. Maria Kulle också, som är en fantastisk skådespelerska som jag ändå känner lite grann. Att fråga hur det är att få jobba så där fullt ut, bara det har en riktig repetitionstid. Och få känna, för jag kan ju känna, jag vet ju hur det känns att få vara i den här processen, få skapa en karaktär, men få göra det, det har jag kanske inte fått gjort på det sättet.
Ja, du menar så, ja.
Jag förstår det mig.
Ja. Att du hamnar mer på... Menar du att du är mer på amatörnivå då när det gäller själva produktionsförfarandet?
Ja, det blir ju hafsigt.
Ja.
För att, som du ser, jag har gjort mycket, men jag gjorde ju till exempel produktionen Vatten av Torgny Lindgren, den enmansföreställning när jag spelar en monolog, en timme ungefär, och hans, från hans bok där. Och den funkar ju jättebra. Där kände jag att jag fick ha en ganska bra repetitionstid. Och den spelar ju jättemycket sen och så. Då. Men det är inte så att... Men för att få in pengar såklart. För jag har jobbat som dramapedagog, eller teaterpedagog vill jag säga, inte drama, sen 2005-2006. Men innan dess jobbade jag, skulle jag ju få in pengar på heltid från frilanslivet. Och då blir det kanske, ja, så gjorde jag ett projekt där och så skulle jag åka dit och jobba kanske med Olof Buckard. Vi åkte till Berlin och sen skulle jag hem och spela vatten och sen... Och då, däremellan ska man ju försöka få till en produktion, en ny produktion. Selma Lagerlöf jobbar ju mycket med Laggårdsanna, men det är alla möjliga. Det har ju blivit hafsigt liksom. Det är det jag menar med.
Ja, okay.
Få jobba fullt ut som en skådespelerska eller skådespelare. Om du nu vill.
Ja, jag tror jag förstår skillnaden på, i alla fall på repetitionsarbetet, att det är mer kanske då att man hinner och inte känner att man ska snabbt få ihop något. Men jag känner bara, du bör ju värdera upp det du har gjort.
Ja, det är så dags nu då.
Ja, det är aldrig för sent att värdera upp.
Nej, det är aldrig för sent att ge upp. Nej, precis. Jag vet du vad, jag har lite ändå tänkt på det för att som... Nu när vi har jobbat, jag har ju också jobbat lite med skriva kurs, skriv ditt liv och reflekterat lite över vad jag har gjort och så. Och jag känner att jag har gjort ett val som jag står för, som när jag valde bort kanske den vägen som var min dröm.
För och att när gjorde du det?
Jag egentligen, när jag flyttade tillbaka till Värmland från Stockholm och Göteborg och så.
Ja.
Jag fick ju också barn och det är också ett val. Att få barn och ge dem tid. Det tog ju också tid. Och att de ska få växa upp. För när vi bodde i Göteborg, som där jag fick Elvira först. För det första fick jag lungemboli. Efter att jag hade fått 1,5 månad efter att hon hade fötts. Och höll på att stryka med.
Vad är det för något?
Det är 3 lunginfarkter. 3 proppar i lungan.
Oj.
Och det kan jag säga påverkar också mycket. Man vill ta vara på. Ja, jag var nära det. Och det var också, jag ammade ju henne och var uppe på nätterna. Men det började göra så ont i lungorna. Det bara, jag kunde knappt andas. Det gjorde så ont. Men jag gick uppe 3 nätter i rad. Till slut var jag tvungen att gå till doktorn. Jag började hosta blod och sådär. Och jag fattade inte vad det var. Då kom jag till en läkare och så säger han. Ja, jag förstår att du nyss har fått barn. Och man kan ju vara lite extra känslig då. Du kan ju få lite träningsverk när du ammar och... Jaha. Jag tar de här Citodon, det är bra mot smärtan. Jag kom hem, kravlar mig upp för trappen till min lägenhet där vi bodde. Kommer in, har 39,9 i feber. Jag måste in till Sahlgrenska, kände jag bara min intuition. Kommer in, det blir stensnabbt. Jag hinner inte med i radio. Jag minns att de sprutar in radioaktivitet sånt där, för att ta skintrönken. Och då var det 3 proppar i lungan.
Du är inte så nöjd med den doktorn? Som...
Nej, jag skickar en varning. Men jag är väldigt nöjd med förresten. För jag kallar mig också doktor Tapper själv. För jag tar reda väldigt mycket på om alla sjukdomar. Och jag har alltid ställt en egen anamnes. Min sjukdomshistoria är noga med. För att jag litar inte alltid på doktorn.
Nej.
Så.
Har det med den där doktorn att göra det? För att den karaktären du gav honom alldeles nyss, så verkar inte gå smart.
Nej, jag tror inte han. Nej, men jag skickade en varning, eller ringde faktiskt. Men då hade han redan lämnat det stället. Jag vet inte varför, men...
Det kanske var fler varningar som dykt upp.
Ja. Nej, men jag är lite seriös med det. Att jag tycker att det är viktigt att man står på sig. Det är ju det där med vården, alltså. Det. Och så. Och sen vill jag inte... Jag har väl... Var det med en hypokondriska föreningen med Olof Buckard och jag. Men vi är inte hypokondriker utan...
Det är ju sjuka ju. Eller hur?
Ja, vi... Nej då, men man ska ju... Ja, nej, jag vet inte. Nej, vi kanske... Ja, det är bra att veta om sin kropp. Nej, men lite efter det. Men sen har det gått bra. Jag blev bra, men jag ammade. Jag satt och pumpa ut. För jag tänkte det var det som höll mig vid mod där. Att jag skulle få amma min dotter och... Och de sa, nej men snälla människa, du behöver väl inte sitta och pumpa ur mjölk när du är så... För det gjorde jätteont. Då, verkligen. Men det var mitt livs... Det höll ju mig uppe lite grann där.
Sponsorsnack. I början av oktober var jag på premiären av musikalen Kinky Boots på Säffleoperan. Jag blev helt knockad. En glittrig, fartfylld och dansant show som inte lämnar någon människa oberörd. Själva handlingen kretsar kring en herrskofabrik som på grund av en hotande nedläggning tvingar arbetare från landsbygden att arbeta med showande dragartister från storstan. Ja, du hör ju själv. Det hela blir en berättelse om mod, att tänka nytt och att våga ta steget ut i det okända och att acceptera andra människor som de är. Jag skulle våga mig på att säga att musikalen egentligen handlar om fred. Nu är biljetterna nästan slut och de spelar bara fram till 9 december. Så skynda på och boka biljetter på säffloperan.se så ni inte missar höstens viktigaste musikal.
Och efter det var jag också skulle komma till, då bodde vi i Göteborg och det var ofta sån här lock på tak, eller vad heter det, sån här smog. Och så skulle man växa upp med ett litet barn där i stan och då tänkte jag, nej, det får bli Värmland.
För hur gammal var du då?
Jag var 27 år. Mm. Då hade jag ju gått ett år på Balettakademins show- och musikalutbildning.
I Göteborg?
I Göteborg. Ah. Preparanden, Balettakademin, jag var i Stockholm efter Skara. Och sen gick jag show- och musikal där i Göteborg.
Och så fick du din dotter.
Mm.
Och så
flyttade vi hem hit.
Ja, och då kändes det som du valde bort en karriär där.
Det stämmer väldigt mycket. För jag var på några kurser innan vi träffade väldigt häftiga både dansare. Där hände grejer där. Och där kände jag att det kan jag tänka lite. Att där kunde det ha blivit andra resor liksom. Som var väldigt inspirerande. Så det är väl det som jag glömmer min dröm om vi återgår till. Att det har en, ja, det var det jag minns jag sa också i turnébussen. Att vi inte, eller i bilen, att inte fått använda safety fullo på något sätt.
Mm.
Det kan jag säga. Ja.
Är det en liten sorg?
Ja, det är en liten sorg. Det är det.
Mm.
Jo. Ja, och så ska, ja, jag kan känna både dansen i mig och uttrycket som... Och jag vet, vi jobbar också med teaterdos, vad heter det nu, kamrater. Där jag fick jobba med hon, Maja Fiesta. Det var en pjäs och som var mer som en riktig pjäs. Och det var så roligt att få jobba med det och få verkligen göra en karaktär. Och jag fick ganska fina ord efter det från publiken. Och då blir man så här, och där, ja, det är en liten sån ledsenhet. Och det kanske har, och man säger också när man tänker fyller 65 år att det finns ju mycket man vill. Ju äldre, efter 50 var det ju jättemycket man kände att det här vill jag göra, det här.
Mm.
Då kanske inte självkänslan är riktigt så i käppar i hjulet. Utan man,
nej, det tror jag inte.
Då får man lite mer.
Ja.
Och då känner man plötsligt att oj då, kroppen...
Mm. Det är väl synd att man inte ska vakna till förrän efter 50. Jag känner igen mig lite grann i det där att när man inte är klar med barnen men ändå de börjar klara sig själv, ja. Så börjar man kika vad finns det för möjligheter och så.
Mm, precis.
Och helt plötsligt så vill man massa saker.
Ja. Jo, men det känner jag. Och jag är inte, nej, det är precis, och jag vill verka med kroppen. Jag har jättemycket dans inom och i karaktär, alltså i roller eller så, men och där sätter kroppen plötsligt, nej men stopp, vad gör du med benet nu, så det kan du inte så det, och det är ju bara fakta, det är ju så man blir äldre, och tinnitusen då som piper i öronen,
en har lite krämper.
Mm.
Ja, men jag tänkte på det där när du sa glöm din dröm, för jag tror verkligen inte du är ensam om det där.
Ja.
Att känna så, jag tycker jag märker det på människor som är både yngre och äldre.
Mm.
Och då undrar jag vad den här drömmen är. För de som lever den drömmen har en annan dröm. Som är högre eller lägre. Eller åtminstone på ett annat ställe.
Ja.
Så, min spaning är att alla går runt och tänker att jag fick aldrig göra min dröm. Mm. För den drömmen är...
Mm.
För långt bort.
Ja. Ja, precis.
Så man kanske har gjort någon annans dröm.
Mm. Och längtan liksom är där borta också, fast
det ingår ju i dröm och längtan att det är inte här och nu.
Nej, precis. Men det är ju ändå drivkraften.
Ja, absolut. Och det får det gärna vara. Jag vill bara utmana dig i det, att inte känna sorg över det.
Nej. Ja, men det är så. Och då kan jag ju säga att jag har ju... Mitt alter ego är ju Lagårdsanna. Eftersom jag mötet med Selma Lagerlöf, även om hon inte var in real life då, betydde också jättemycket. Både som för en kvinna, stark kvinna och så. Och då blev ju Laggårdspigan Laggårdsanna som jag mötte där har varit mitt alter ego på något sätt. Och jag har haft henne i både barnföreställningar och vuxen och vis och diktprogram och överallt. Hon har räddat mig. Hon är modig. Hon går på. Hon är inte rädd för något. Och hon tar liksom över mig ibland. Jag vet inte vad det händer när jag har henne med på scen ibland. Men då har hon räddat mig också, för hon har en väldigt klok devis. Och det blir inte alltid som en har tänkt sig. Det blir bättre. Mm. Och det kan jag känna lite grann att det är så.
Mm.
Det var ju som när jag bodde i Göteborg då. Så går jag på en loppis där och så hittar jag en liten lerburk. Så här med ett lock som det är lite målat. Sen något litet träd och något litet hus. Och står det dig. Och 5 kronor. Och så tänkte jag. Ja, det är det. Och så köpte jag det, för det var ändå Värmland lite kul. Och det är det sista stället på jorden jag ska flytta till. För det, när jag växte upp i Hagfors, då for man förbi dig. Och jag fick hålla för näsa, för det luktade skit. Och så flyttade jag dit och bodde där i 27 år. Efter då jag flyttade tillbaka till Värmland efter lunginfarkten och allt. Och jag ville till naturen, så blev det dig. Och det är också så roligt. Och där fick jag ju då vara med och regissera en pjäs som heter Lusten finns, gråten är borta. Gråten var den gamla fabriken, den fanns ju inte kvar då. Och sen träffade jag Pia Sidetun som var dansare. Som av en händelse kommer hon hem ifrån New York, har dansat hos Martha Graham i 2 år. Och gått dansutbildning i Stockholm på Dansakademin. Och kusin till Peter Jöback, och vi börjar jobba ihop och det är bara... Ja, 10 år tillsammans med dans och teater. Då hittar vi vårat uttryck. Och det är klart, det syns inte i media på det sättet. Eller kanske, men vi har jobbat.
Ja.
Och mycket i kyrkorna jobbar vi också.
Men värderar man det för högt, tror du? Att synas i media, att det skulle vara bättre på något vis?
Ja, det tror jag.
Ja.
Det gör man ju. Det märker jag även på mina elever, de här. Har du varit med i tv då? Har du varit med på film då?
Mm.
Ja. Så det tror jag.
Mm.
Jag var med en liten stund. Jag skulle vara utklädd som Selma Lagerlöf faktiskt då. Och skulle åka till Göteborg och vara med på någon bokmässa eller vad det var där. Och så gjorde en tv någon liten intervju hemma då. Och så var jag och så åkte jag på tåget sen. Och då har jag aldrig varit så omtalad. Eller jag har aldrig fått så många som ville prata med mig. Jag var lite kändis då. Efter 5 minuter på tv.
Mm.
Ja, men det är så.
Ja, det där är ett märkligt media så. Är man på tv så är man lyckad.
Ja.
Frågan är ju om det är drömmen.
Ja, nej. För mig har det varit de här levande mötena. Och jag har faktiskt ofta fått ändå bra bemötande efter. Och känt mig nöjd med det jag har gjort.
Mm.
Och det har varit viktigt faktiskt.
Ja, och jag var inne på det lite. Du ska... Värdera upp det där.
Ja, jag ska försöka. Lilla jag. Tralala.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags. Inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten. Utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Precis såna där hade vi då på Bergamässan.
Sån här tomblas?
Ja, det minns jag precis.
Ja. Ja, jag tänkte att du ska dra lite här. Får du till det rent med mikrofoner och allt här?
Ska man öppna här nu?
Ja. Så får du väl...
Och så ska man läsa på lappen.
Ja, just det. Du snurrar inte så mycket, men det är ganska många lappar i.
Ja,
så...
Vad längtar du efter? Säger jag på värmländska.
Mm.
Jag längtar efter... Jag spelade min föreställning som jag skrivit själv. Det har jag inte berättat. Vi bad om nåd. Som handlar om andra världskriget. Vid gränsen här i Värmland. Där en norsk pike är kär i en tysk soldat. Och de flyr. Han vill desertera och så flyr de till Sverige. Men de får inte vara här. Och så bor de på gränsen. Och sen försöker de få komma in igen. Men han blir skjuten tydligen av svensk soldat. Eller av svensk polis eller vad det är. Det vet de inte, men de tror det. Den spelar jag i Uddevalla nu. Och jag kände att det gick så bra. Jag kände att den är så viktig. i denna tid för med krig och hat och sånt där som byggs upp mer och mer. Att den har en väldig aktualitet idag. Jag tyckte att den togs emot bra. Där längtade jag efter att få spela mer.
Mm. Och möta med människor. Vad hindrar dig?
Nej, det är producenten då.
Och det är du själv?
Ja. Ja, det är det. Mm. Nej, men, jo, men jag har fått förfrågan från Halden i Norge med 3 spelningar. Och det är ju också intressant att få spela i Norge eftersom det också handlar om deras historia. Just det. Så det längtar jag efter. Men framförallt skulle jag säga att jag längtar efter imorgon när jag får åka och krama mitt lilla barnbarn. För de älskar jag, mina två små barnbarn som jag faktiskt har fått som en gåva.
Mm.
Som är jätteviktigt.
Och som älskar, det är mormor då, va?
Ja, det är mormor. Ja. Vi har redan pratat idag.
Mm-hmm.
Jag måste ringa mormor, säger hon, om man inte får som man vill.
Mm-hmm. För där hos mormor får man som man vill.
Ja, jag vet inte hur det skulle... Nej, men det får han gärna. Ja, ja. Nej, men vi har jättemysigt ihop, lilla Hugo och jag. Och sen kom ju Freja också, hon är ju 1 år nu. Men hon tar för sig på ett annat... Ja, det är härligt.
Mm.
Så det längtar jag efter.
Vi tar det. Par till, va?
Ja, så här ska vi se. Ja, men ska jag veva lite?
Ja, veva
då?
Lite.
Ja, nu ska
vi. Nu var det grejer.
Nu händer det saker.
Nu ska vi se, nu blir det svårt.
Nu är jag precis
stängd. Kan stänga det då?
Ja, så. Ja. Var det framgång för dig? Framgång för mig. Framgång för dig? Jag är en vinnare. Jag är en framgångsrik person. Hade ett sånt där band som gick i bilen.
För att träna självkänslan?
Ja. Det var faktiskt väldigt bra. Men vad är framgång för det? Ja. Ja, men det är ju att man... Att jag... sätter ett mål och liksom gör det och lyckas med det. Och känner mig nöjd med det. Framgång, det var en stor utmaning som sagt, min pjäs återigen, som jag fick bidrag till för att skriva. Och så kom pandemin och jag satt och skrev den under pandemin och så blev det liksom, det blir aldrig färdigt det här. Och sen började repa den och så hade vi premiären då efter pandemin och så kände jag att ja, men det har jag gjort allt färdigt. Och jag har, som jag sa, kritik, jag är väldigt kritisk, jag vill ha bra texter av duktiga författare, så jag har ingen tilltro till mitt eget författarskap, men nu har jag ändå gjort det och lyckats med det.
Snyggt.
Och det tycker jag.
Ja.
Mm.
Orkar du med en till?
Ja, då snurrar jag ett varv.
Ja.
Och där sitter en där. Den satt fast där.
Det var meningen.
Ja, det var meningen. Och jag säger innan jag sitter. Vem skulle du vilja ge mer uppmärksamhet? Vem? Vilka?
Ja, du får ju ta vilka.
Ja, ja, jag känner. Jo, men faktum är det, mina barn. På det sätt att jag vill vara närvarande. Och liksom, de är ju 31 och 37 år och så barnbarnen där. Men, och min son, han har en hund. Det är ju inte barnbarn, men det är ofta hundvakt också då.
Mm.
Och de... Jo, men närvarande uppmärksamhet. För det var inte alltid så när de var små. På grund av mitt lite hafsiga liv. För att jag skulle kunna få in pengar och överleva och så. Mm. Med det jag gjorde. Och det är ju en liten sorg på ett sätt, men... Det är ändå inte det. För jag känner att jag är med dem nu. Och det har gått bra ändå för dem. Så.
Mm.
Men jag vill gärna ge dem mer uppmärksamhet. Och det gör jag också, tycker jag.
Ja, det tror jag. Och särskilt nu om du släpper skolan några år så får du ännu mer tid.
Ja, min dotter vill träffa mig imorgon och bara vara och prata. Och så.
Gud,
ja, det är så gött.
Mm.
Den där bara vara liksom.
Vi stänger tombolan.
Ja, tack.
Avslutningsvis nu då.
Mm.
Vi har pratat drömmar.
Mm.
Att man ska glömma sin dröm och att det betyder massa olika saker för dig, förstår jag. Men du hade ju en sån härlig devis där som ditt alter ego, Laggårds-Anna.
Mm.
Hur löd det?
Livet blir inte alltid som en har tänkt sig. Det blir bättre.
Mm. Och då kanske man kan tänka sig att dröm din dröm.
Mm.
Som någon slags bränsle. Och sen blir det bättre.
Ja. Och våga lita på möten.
Mm.
Och kärlek. Och det finns inget ord som är så, kan bli så naivt och verka så töntigt. Men kärlek är ingen självklarhet. Och kärleken som icke söker sitt. Vi måste jobba för det. Vad vi än gör som människor här på jorden. Och vi måste jobba mot fred. Och det är det viktigaste som jag har som min målsättning också.
Vad drömmer du om nu?
Just nu drömmer jag verkligen om att det ska bli fred. Att människor ska bli mindre hatiska eller rädda faktiskt. För det är det som ändå gör hat. För det är ingen rolig tid.
Nej.
Det är en podd som man mår bra av det här. Och där man ska må, men ändå måste jag säga att jag drömmer verkligen om att snälla människor våga tro på kärlek och att vi ska hjälpa varann och inte se skillnad på vi och dem och allt sånt där. Det är det viktigaste.
Mm. Det får bli slutorden, tror jag. Tack snälla Eva med att jag fick sitta en stund med dig.
Tack snälla Malte för att du finns.
Det var Eva mitt tappare. Det är väldigt skönt att hon finns. Nästa avsnitt så ska ni få träffa ena hälften av Lilja och Sussi. Nämligen Sussi Päivärinta. Vad gör hon över tiden? Ja, det kommer ni få svar på i nästa avsnitt av Insikter från utsikter. Vi hörs. Eller åtminstone jag.